nu står vi här och då tänkte jag att vi börjar med och tittar på, ska ta fram en lilla fusklapp här, just det. Ett släkte som heter sorbus på latin, eller på vetenskapligt sorbus, det är oxlar och rönnar. Ett väldigt populärt trädgårdsträd. De har många fina kvaliteter. De har ofta vackra höstfärger. De har fina bär som kommer på hösten. De har en vacker blomning på våren. Så de har många såna här fina kvaliteter året om. Och här två vid ingången så kan vi titta, där står två rundoxlar. Det sägs att rundoxen hybridiserade, en hybrid mellan rönn och något som heter vitoxel och uppstod spontant i Schweiz-trakten. Och de är väldigt fina, de är ofta lite smala när de växer upp och sen blir, får de den här mer rundade formen. Röda bär ofta på sensommaren. Vackra röda bär. I år, så, som ni vet, så fick vi ju en tidig vår. Och sen så slog det om och i början på maj så blev det frostnätter. Så förmodligen har blommorna frusit, för det är inte mycket till bär i rundoxlarna här. Men det är en väldigt trevlig växt. Vi ska titta på några andra oxlar sen. Men jag tänkte att vi lämnar dem och vi går över till ett träd som står här. Det heter onäsbjörk. Det är en svensk variant av Betula pendula. Betula är ju björkar på det vetenskapliga namnet. Och pendula betyder hängande. De har ofta lite hängande grenar. Betula pendula. Vi har två inhemska arter, Betula pendula och Betula pubescens, som betyder glasbjörk. Glasbjörken har lite mer upprätt växande grenar. Det här är en flikbladig variant som uppstod naturligt i Ornäs i Dalarna. 1776 upptäckte man den. Och därefter så har man då ympat in ifrån moderträdet en massa såna här av den här varianten. En djupt flikbladig och ger ett väldigt gracilt lövverk. Väldigt fin, lite pelarformad på det här sättet. Den får en fin gul höstfärg som många björkar får. Och så har den den vackra stammen som lyser på vinterhalvåret. Flikbladiga växter är ofta populärt. Man försöker hitta alltid inom trädgårdsvetenskapen försöker man få fram just flikbladigheten, för det ger ofta ett lite mer gracilare lövverk. Men det är en svensk variant och heter då Betula pendula dalecarlia efter då Dalarna. Så, där börjar vi. Och jag tänkte vi skulle gå vidare och titta på några lindar. Så, då ska vi titta på lite lindar. Linden har ju varit ett mycket populärt parkträd genom århundradena. Under 1600-talet planterades oerhört mycket lind och det var väldigt populärt. I Sverige så finns det två inhemska arter av lind. Vi har skogslinden. Och där har vi en skogslind och där har vi en skogslind. De kan bli riktiga bjässar. Och här mitt emellan har vi den andra naturliga arten lind som vi har i Sverige. Och den heter bohuslind. Tilia platyphyllos och Tilia cordata. Om ni tittar på bladen så kan man se, det är ganska svårt att se skillnad på dem. Men skogslinden har alltid lite mindre blad. De är kanske en 5 cm, medan bohuslinden har alltid lite större blad. Så det kan man se skillnaden på dem. Lind är ju ett gammalt, var också väldigt populärt under antiken. Romarna tyckte väldigt mycket om lindträdet också. Och det heter lind efter att man helt enkelt använde sig av lindens bark och gjorde lindbast. Och lindade, gjorde korgar och så. Det har man gjort ända sedan forntiden. Så därför heter trädet lind. Och den har många kvaliteter tycker jag. Framför allt blomningen under sommaren. Det är en riktig liten högtidsstund när linden blommar. Fullt med bin brukar det vara som surrar. Och den har en väldigt angenäm doft. Om man går lite sådär långsamt och så kan man känna hur gott det luktar av linden. Så att ja, det är ett trevligt träd. Kan bli oerhört gammalt. Det är en sån här evighetsträd. Om ett lind ser lite gammal ut så kan man ta ner den och så låta ett nytt skott gå upp och så kan den leva i flera hundra år till. Så många av de här lindarna som planterades under slutet av 1600-talet, de finns ju, många finns kvar än idag va? Som är riktiga såna här knotiga, vackra träd. Men det finns en hybridisering som har uppstått mellan bohuslind och skogslind som heter parklind. Och jag tänkte vi kan gå förbi, det finns en parklind här borta också. Parklinden är ett mellanting mellan bohuslinden och skogslinden. Den har lite, ja, bladen är någonstans mitt emellan, men den brukar ofta ha ett litet rödaktigt, rödaktiga grenar. Med tiden så kan till exempel skogslinden, kan jag nämna, får ofta lite hängande grenar som ni ser här på de här skogslindarna. Och vi har riktigt fina exemplar lite längre upp med oerhört hängande grenar. Så de får en väldigt karaktär med åren. Det var det. Vi går och tittar på också en parklind innan vi går vidare. Det här är en parklind. Parklinden, om man tittar, så har den ofta lite jämnare krona. Det kan också vara ett sätt att se skillnad. Den heter Tilia XX, står för att det är en hybrid mellan då skogslind och bohuslind. Tilia X Europea heter den idag. Förr heter den vulgaris, för den är ganska vanlig i parker och så. Vulgaris betyder att den är vanlig. Och det finns en variant av parklinden som man kan känna till, den heter Palida. Och den upptäcktes eller togs fram i Holland på 1600-talet, den heter Kejsarlind. Det är det man har planterat i till exempel Unter den Linden i Tyskland, om ni går där så är det Kejsarlindar hela vägen. Och de blir oerhört jämna i kronformen, så det ser väldigt, väldigt enhetligt ut som man ville ha under 1600-talet i en allé. Tilia Europea Palida, kejsarlinden. Men det här är ingen kejsarlind, det är en annan typ av parklind. Så, då lämnar vi lindarna. Och ni får gärna avbryta om ni har lite frågor. Lindar är alltid svårt att avgöra faktiskt. Men jag skulle inte säga att det är inget 1700-talsträd. Nej. Utan jag skulle kunna tänka mig att det kanske tidigt 1900-tal, slutet 1800-tal någonstans skulle jag kunna tänka mig. Om man ser de här riktigt gamla träden, är ni uppe på Drottningholm, där till exempel ser ni ju lindarna där. De är ju väldigt knotiga va. Och då kan man börja misstänka att de har en väldigt hög ålder. Så, då ska vi se. Då ska vi gå vidare och titta på en flikbladig gråal som ska stå här. Här finns lite nya. Det tycker jag är väldigt trevligt att det finns en ambition om att utöka den här botaniska trädgården. Här har man alltså planterat lite nya träd, lite spännande träd som man kan se hur de här utvecklas. Det här som vi har framför oss här är en flikbladig gråal. Och vi har ju två inhemska arter av al. Vi har klibbalen, det är den vanligaste här nere som ni ser i alla vattendrag och sådär. Alnus glutinosa, men det här är Alnus incana, gråalen. Den sägs ha vandrat in till Sverige ifrån Finland och Ryssland, det hållet. Den är mer vanlig i norra Sverige än vad den är i södra Sverige. Men det här är en variant av en flikbladig variant som heter laciniata. Laciniata betyder att bladen är flikiga. Och som ni ser på ett flikbladigt trä så blir det lite så här skimrande. Det blir lite annan karaktär på trädet. Och det är liksom det man vill åt. Då ska vi se. Bladen. De här. Nu ska vi se. Den här laciniata kom till på 1800-talet. 1860-talet. Och den sätter sådana här små kottar som alarna gör. Som är lite trevliga och så. Ingen speciell höstfärg, men det är ja, ett trevligt träd. Ofta genomgående stam, lite jämn krona och sådär. Ser ni vad det här är för träd? Avenbok, ja. Det är ju ett av våra så att säga vilda träd som framför allt finns i Skåne. Avenbok tycker jag är ett jättevackert parkträd egentligen. Det är inte så vanligt att man har det i parker, men det är, har ju de här vackra fröställningarna och är ett väldigt hårt trädslag. Det är Sveriges det absolut hårdaste trädslaget vi har. Man brukar använda det förr till ofta virket använder man till verktyg till maskiner, man gjorde kugghjul och så vidare av avenbok, för det gick aldrig sönder, det var så otroligt, otroligt hårt. Används i trädgårdssammanhang ofta som häckväxt. Eftersom den ofta, precis som boken, den vanliga boken, får grenar långt ner. Så den är väldigt lätt att formklippa. Väldigt lätt att få täta häckar som går ända ner. Men det finns ju en, den här är ju väldigt fin, men det finns en ännu finare avenbok här i Skara, och det är den som står i museiparken. Den är ju jättefin. Men ja, för den lite större trädgården, en avenbok är inte fel, absolut inte. Så, då ska vi gå vidare. Titta på en annan. Ett typiskt parkträd är ju boken förstås. Boken som har sin vackra stam, lite gråaktig som ni vet. Och det finns många varianter av bok. Den har ju ofta en mutation som gör att den blir alldeles röd, så kallad blodbok. Det här är en blodbok. Blodboken brukar ofta fram på sensommaren tappa blodfärgen lite grann, och det gröna brukar tränga fram. Som ni ser här så är den inte så blodröd nu, den är, har säkert varit mycket blodrödare tidigare under säsongen. Det här är en hängande variant som heter Pendula. Fagus sylvatica purpurea, att det är en blodbok, och Pendula att den har hängande grenar. Många av de här sorterna som har hängande grenar kallas ju för tårträd. Och man tyckte förr alltid att såna här pendulaträd ofta gav ett intryck av sorg med sina hängande grenar. Därför brukar man kalla dem för tårträd. Planteras ofta på kyrkogårdar. Kanske inte just blodbok, men det finns en hängbjörk som vi kan titta på lite senare. Det är också en europeisk träd, men jag tänker, vi går inte hela vägen upp dit nu, utan det kan vi ta lite längre fram i den här vandringen. Men det här är ju ett väldigt populärt parkträd får man säga. Det finns även en del flikbladiga varianter av bok. Så att det är ett vanligt träd, speciellt den här blodfärgen som ger ett litet dystert intryck kan man tycka. Men det kan passa väldigt bra mot något som är ganska ljusgrönt, det blir vackra kontraster. Och jag tänkte att vi lämnar nu de europeiska träden och går över till de sydeuropeiska och träderna från Levanten, från Turkiet. Lite mer exotiska träden. Och då har vi ett som är här. det är en hassel. Den heter turkisk trädhassel. Det kan bli en riktig bjässe, den kan bli upp mot 20-25 meter hög. Och om man är osäker på ifall det är en hassel så kan man alltid känna på bladen. Bladen brukar avslöja det, det är ofta lite mjukigt hår, lite mjuk hår på hasselblad. För när man läste om så brukar man säga att hasseln är som mammas kind. Medan almen är som pappas kind för den är väldigt, väldigt sträv. Men hasseln är väldigt mjuka blad. Och den här får alltså hasselnötter. Nu kan jag, om man frusit bort, jag ser inte så mycket hasselnötter här. Men man får hasselnötter som sitter i klasar, lite speciell form på dem. Väldigt exotiskt träd. En ganska jämn kronform och kan som sagt bli väldigt, väldigt stora och gamla. De är ganska långsamma i starten men när de väl kommer igång så växer de på. Turkisk trädhassel, det står även en där om man vill se den. Den här med lite, ni ser att det är en liten konisk trädform på den. Så, det här som jag står vid här, det är en kaukasisk vingnöt. Den hör hemma i Kaukasus, förstås som ni hör på namnet. I Kaukasus floddalar växer den vilt och vill gärna ha det lite blött om fötterna. De kan bli riktiga bjässar med tiden faktiskt, för ofta väldigt utgående grenar på det här sättet. Om man inte klipper runt så här så skjuter den väldigt mycket rotskott. Den kan bilda stora, stora buskage med tiden. Det som är ögonfallande med den här är att den får långa, långa hängen av vingnötter som girlanger som hänger ner på sensommaren och hösten. Här har det inte blivit några sådana i år verkar det som. Men man ser lite rester av de här gelangerna som hänger här. Men det är från föregående år. Så förra året så fanns det då. Den får ingen speciell höstfärg. Men har ju lite, den heter Pterocarya fraxinifolia. Och fraxini, det vet ni, fraxinus det är ask. Så att den har lite folia i blad. Alltså att den liknar lite ask. Askens blad. De här sammansatta bladen. En riktig exot tycker jag. Jag tycker den är väldigt vacker. Det finns två stycken här. Det ska finnas en till lite längre bort här. Kaukasisk vingnöt heter den. Så, vi går vidare. Ja, ett annat populärt parkträd, speciellt i södra Europa, är ju platanen. Den var även populär under antiken. Romarna älskade plantaner. De satte plantanerna som alléträd in på de stora vägarna som bar in till Rom via Appia. De här kantades med plataner. Och platanen är ju ett spännande träd. Det är ju, den har ju den här sönderspruckna barken. Så att den lossar bark i flager som gör att det finns ljusa och mörka partier om vartannat. Platanen är ju inte egentligen härdig i Sverige, men under 1600-talets slut så uppstod en hybridisering med den europeiska eller sydeuropeiska platanen, Platanus orientalis som den heter, med en amerikansk variant av platan som engelsmännen hade tagit in till England och där uppstod en spontan hybridisering. På 1600-talet. Och den brukar man kalla för Londonplatan. Och det här är en Londonplatan. Och den är faktiskt härdig i Sverige. Så man kan ha platan. Den har ju väldigt... Bladen är ju väldigt lönnlika. Den inhemska lönnen vi har heter ju Acerplatanoides. Och det betyder ju alltså att den har blad som liknar platanen. Den här varianten som vi ser här är en liten annan variant av den vanliga Londonplatanen. Den här heter Marlborough och den kom fram i Nederländerna 1981. från en gammal allé där. Man tyckte att den här hade lite jämnare krona som passade bättre som allévariant. Så det är den vi ser här. Men det är framförallt dess värde är ju, och exotiska inslaget är ju just stammen som får den här sönderspruckna, ja, helt enkelt. Men det är ju väldigt spännande att ha en platan här. Vi får hoppas att den kommer att utveckla sig bra här. Ja, bra. Vi går vidare. Det här är en sykomorlönn, eller tysklönn som den också heter. Eller falsk platan. Den heter på vetenskapligt heter den Acer pseudoplatanus, som betyder falsk platan. Den har den är ju lite lik. Den har alltså lite de egenskaperna som platanen har. Den brukar spricka isär i barken och den kan stora sjok kan falla av den när den blir på äldre exemplar. Man ser nästan början på det här på det här exemplaret. Den har lite annorlunda blad än vår vanliga lönn. Lite mindre flikighet i dem. Som ni ser, de är lite mer rundade i de här treflikande än vad vår vanliga lönn är. Ofta lite rödaktig i bladutspringet. Får vita uppstående blommor. Den har många kvaliteter, jättefin. Det enda problemet egentligen med tysklönnen är att den är oerhört benägen att sprida sig. Så att ofta när man förr var det ett väldigt populärt, lite exotiskt träd som man hade i parkerna. Men där man har planterat tysklönn, där är det fruktansvärt mycket fröskott som den skjuter. Så att det är väldigt svårt. Det är en invasiv art alltså. Den är mycket värre än vår vanliga lönn. Har man vanlig lönn så vet man att det sprider sig lönnar precis överallt. Men den här är alltså ettervärre. Så att därför ska man vara lite försiktig med den. Men det är ett vackert träd. Verkligen. Tysklönn eller sykomorlönn. Ja. Det här skulle man kunna tro är en vanlig hästkastanj, men det är det faktiskt inte, utan det här är en halländsk kastanj. Det är nämligen så att det finns en stor botanist i Sverige som levde på 50-60-talet som heter Tor Nitzelius. Han var föreståndare intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Han hade en stor odling nere i Fladhalt i Halland. Och där så uppstod en hybrid mellan den vanliga hästkastanjen och en japansk hästkastanj. Och den här varianten är en väldigt fin kastanj tycker jag. Väl värd om man funderar på att plantera en kastanj att titta på den här halländska varianten. Den har lite större blad, har lite mer utdragen blomning på våren. Och är lite mer ger ett mer exotiskt intryck ska jag säga än den vanliga hästkastanjen. Så att ja, den är väldigt fin helt enkelt och väldigt härdig. Snabb tillväxt, om man vill få upp ett träd fort så kan man plantera den här halländska varianten. Det var det. Vi går vidare och tittar på ett barrträd nu tänkte jag. Och avsluta den här sydeuropeiska. Sen ska vi gå över till lite amerikanska växter. Ja. Detta är en sembratall som mår kanske inte riktigt bra. Vi får hoppas att den hämtar sig. Det finns många exotiska tallar, många vackra. Sembratallen är ju från södra Europa. Det är en fembarrig tall. Den inhemska tallen som vi har i Sverige, den är trebarrig. Om man kunde böja ner en gren, det är svårt att hitta någon här, men då ser man där barren växer ut. Så kan det antingen vara tre barr som på vår inhemska eller fem barr som går ut ur samma lilla tillväxtnod där. Och de här fembarriga är ofta lite mer exotiska, lite mer mjuka, lite längre barr så här, som den här sembratallen. Den är intimt förknippad med nötkråkor. Den sätter väldigt smakliga nötter som nötkråkan gillar. Och när man planterade den här runt om i Europa förr så brukade nötkråkor alltid hitta de här träden Så det satt ofta åt utav de här nötterna. Brödtall går den också under namnet. Ofta när den mår bra så har den ett lite slankt, kägellikt utseende. En riktig exot kan det vara om den mår bra. Den här har ju lite, vi får hoppas att den kommer att helt enkelt kvickna till lite grann. Så, nu tänkte jag att jag lämnar växterna från Sydeuropa och Levanten och går över till växter från nya världen, från USA. Och då ska vi börja med ett träd som växer vilt i östra Nordamerika och från Nova Scotia i Kanada ner till nordöstra USA. Och det är hemlocksgranen som vi ser här bakom oss. Den brukar kan vara flerstammig ner till, men det är väldigt vanligt att den faktiskt är enstammig. Den har väldigt mjuka barr, lite små barr som ni ser på den här. Ofta grenar långt ner. Helt horisontellt grenverk som sträcker sig ut med lite hängande grenar. Ger ett ganska exotiskt intryck med alla de här hängande grenarna ner. Det är egentligen en tallväxt, även om vi kallar den i Sverige för hemlocksgran. Den heter Suga canadensis på det vetenskapliga namnet. Om man vill plantera en sån här ska den ofta stå lite svalt och skuggigt. Den vill inte stå i full sol. Ofta om man har lite mer woodland-karaktär i trädgården med lite andra uppvuxna träd så kan man sätta en sån här hemlocksgran. Brukar den tränga sig upp där och bli ett litet exotiskt inslag. Vi går vidare till den här granen som står bakom oss här. Det är en Coloradogran. I USA så finns det en otroligt mängd olika arter barrträd. Det är så varierat med olika de här Grand Canyon och olika bergsluttningar som skiljer områdena åt. Och därför har det utvecklats väldigt många olika barrträd. Det här är ett barr som heter Abies concolor. Coloradogran eller vitgran har ofta grenar hela vägen ner och ger ett jämnt granlikt utseende så som man vill kanske ha en gran. Nu ser den lite också ut som den behöver lite. Ja, precis. Den mår inte riktigt bra, men den kanske återhämtar sig. Man vet aldrig om det blir goda förutsättningar för den. Det finns ju två varianter av gran. Det finns Abies och Picea. Vår svenska gran heter ju Picea. Och det här är en Abies. Och hur ser man skillnad på de här två släkterna? Ja, Abies har kottarna, går rakt uppåt. Och på Picea-granarna så hänger kottarna. Så det är väl den stora skillnaden. Och Abies-granarna är ofta amerikanska. Då så. Då ska vi gå vidare lite förbi den granen upp till ett annat litet exotiskt träd som introducerades i Europa på slutet av 1600-talet som heter falsk akacia eller robinia. Om vi går vidare upp där ska vi titta lite snabbt på det. Det här blev en väldigt populär exot i de engelska parkerna under början av 1700-talet. Robinia heter det, efter en fransk växtsamlare som heter Jean Robin. Han hittade den här i USA och den har fått namn efter honom. Den heter också falsk akacia. Den har lite akacialiknande blad tyckte man. Men den är inte alls släkt med den vanliga akacian. Den blir lite taggig, det är en ärtväxt. Den har fina kvaliteter, den får en vit blomning på ofta under den tid då det inte så mycket annat blommar. Så blommar den falska akacian eller robinian. Sen på hösten så kan den få lite en decimeter långa baljor, skidor, sådana här ärtskidor som hänger ner från trädet. Och ni ser, den är ganska exotisk där med lite utåtgående grenar och lite skit lövverk på det här sättet. Problemet med robinian är att den är invasiv. Om man ser nere i Tyskland och man kör ut med vägarna där nere så är det fullt med robinier som har spridit sig. Så den är extremt spridningsbenägen. Och om man inte klipper runt den här så skjuter den också massa rotskott så den kan bilda hela buskage. Men det var ett väldigt populärt träd på 1700-talet och även in i Sverige in på 1800-talet så såg man ofta i de stora engelska parkerna och på de stora gårdarna en robinia någonstans. Så, då går vi vidare. Då ska vi titta på några björkar från USA. Och då rör vi oss uppåt här. Men till skillnad från de svenska så kan de bli riktigt, riktigt gamla. En svensk björk kanske är ju som man brukar säga ett pionjärträd. Det växer snabbt i början och kanske lever en 70-80 år och sen brukar björken ge sig. Men de här kan bli riktigt gamla och de växer också ganska långsamt i början. Det här är heter den här som jag står vid här heter Betula papyri, nu ska vi se, papyrifera tror jag den heter. Papyrifera, ja. Och den heter pappersbjörk på svenska. Barken brukar flagna ganska mycket i ursprungsbefolkningen i Amerika hade den här till att täta kanoter med. Man hade den att skriva meddelanden på för det kunde bli tunna skikt som nästan som papper som man kunde använda. Det är därför den heter pappersbjörk. Man använder den också för att täta huskonstruktioner och så. Så att den var väldigt användbar. Vid sidan om den här pappersbjörken så står två gulbjörkar. Och de heter gulbjörkar för de får en fantastisk höstfärg. Som är alldeles knallgul. Nästan som brinnande facklor när man ser de här längre fram på hösten. Och har ett ganska utåt, grenverket växer ganska utåt och lite jämn form på trädet. Det var de två. Jag tänkte, det var några till jag här, men jag ser att klockan rinner iväg. Så jag tänkte vi går raskt vidare till växter från Sydostasien. Och då tänkte jag att vi går faktiskt tillbaka lite här och ska titta på en valnöt. Ja, det finns en del varianter av valnöt som heter Juglans. Juglans, den vanliga valnöten som vi äter på jul heter Juglans rega eller europeisk valnöt. Av de här valnötsarterna som finns så är den minst härdiga är vår europeiska valnöt. Den är väldigt svår att odla. Den kan odlas på gynnsamma lägen i Skåne. Det finns väl någon kanske på Hällekis men där är det väldigt mycket bättre klimat än vad vi har här faktiskt. Det är en stor skillnad på Kinnekulle och här. Men de andra övriga varianterna av valnöt, de andra arterna, är fullt härdiga. Och många är väldigt vackra. Väl så vackra som den vanliga valnöten. Det här är en manchurisk variant, alltså den kommer från Manchuriet och Kina. Där växer den vilt. Den har ofta långa, långa blad. Den här står ju lite inträngt in bland de andra övriga träden. Men de här bladskidorna kan, om den får stå fritt, bli nästan en halv meter långa. Upp till 60-70 cm har jag sett såna här bladskidor på en manchurica. Så den ger ett väldigt exotiskt intryck också i en trädgård eller park. Den får valnötter och de är goda, små och goda valnötter. Fullt härdig här som sagt var. Ja. Den är lite bredvuxnare kanske än den vanliga valnöten, den europeiska. Den kallas ofta för Nordens palm, eftersom bladskidorna blir så långa, eller de här sammansatta bladen blir så långa. Så att den ser lite palmliknande ut. Nordens palm, eller Juglans manchurica, manchurisk valnöt. Så, då ska vi gå vidare och titta på ett annat träd från Sydostasien, och det är den sibiriska korkträdet, som också är spännande. Finns här nere. Ja, det här är ett sibiriskt korkträd. Phelodendron amurense. Det kommer alltså från Amurdalen, eller Amur är ju en flod, en gränsflod mellan Kina och Ryssland, och där växer det här vilt. Det får en väldigt korkaktig stam. Och den här korken som bildas här använder man mycket att göra flöten av och sånt runt i Kina. Den får Här så är det lite upprättväxande. Får det stå fritt på en gräsmatta så blir det ofta väldigt brett, väldigt vackert. En verkligen sån här ögonfallande träd faktiskt. Och även på vintern med den här tjocka, korkaktiga barken som bildas. Den kan ha en liten vit, vacker blomning på våren, och sen sätter den lite svarta bär som fåglarna brukar älska fram på hösten. Sibiriskt korkträd, en sån här riktig eye catcher om man vill ha det i trädgården. Fullt härdig, och härdig säkert upp till zon 4, zon 5 någonstans. Så, nu ska vi gå till och titta på en katsura, tänkte jag. Det är också ett litet underbart träd som står precis bakom här. Det här är några katsuror som står här. Och de har väldigt runda blad som växer rakt ut från grenen. Väldigt, så att säga, horisontellt ut från grenen. De har väldigt hängande grenar, får lite kägellik krona om den får stå fritt. Den får en fantastisk fin höstfärg som övergår från gult till lite rött och blir väldigt, väldigt fint om det står fritt med mycket ljus och så vidare. Vill gärna stå lite blött med lite rörligt grundvatten, då trivs den som bäst. Den heter också kakträd. Och varför den heter kakträd är att när löven multnar så sprider sig en sötaktig doft av kanelbullar. Så man känner ofta när man går förbi den, om ni känner lite svagt så kan man känna faktiskt att det luktar lite bränt socker. Eller om man tar upp de här bladen så känner man att det luktar lite. Där har vi ett sånt blad. Men det är en ganska fin lukt. Men om några veckor här när den börjar helt vissna ner, då kan ni gå förbi här. Då kommer ni känna det här. Det känns som man undrar, är det någon som bakar i närheten? Men då är det alltså det här som de här löven som multnar ner. Så det är därför det heter kakträd. På svenska. Den lever då vilt i framförallt i Japan. Men de finns också på sina några ställen i Kina. Ofta i fuktiga lundar nära floder och vattendrag, som jag sa, att den trivs gärna där det är lite fuktigt. Så, nu ska vi gå vidare. Tar vi två träd till och sen är vi färdiga, tänker jag. För nu börjar det dra ihop sig. Så vi ska titta på en sista oxel eller runn som står här uppe, och sen ska vi avsluta vid en kamtjackabjörk. Så avslutar vi där. Ja, det här är en ullungrunn. Vi pratade förut lite grann om Tor Nitzelius. Han var ju en intendenten på Göteborgs botaniska trädgård. Det var han som anlade bland annat den här kända Japandalen, på, om ni har varit på Göteborgs botaniska trädgård. Det var Tor Nitzelius, och han var också ute och samla växter. Och en av hans faktiskt bästa arter som han hittade var den här. Den heter Ullungrön. Han hittade den på en ö utanför Korea som heter Ullungdo. Därför heter den Ullungrön efter den ön. Den har många kvaliteter. Den har en fantastisk vacker höstfärg. En oerhört, oerhört fin blomning på våren. Den har lite läderartade mörka blad. Om ni tittar är de väldigt fin rönn. Fint bladverk. Och så får den alldeles nästan som porslinsaktiga knallröda bär på hösten. Så många kvaliteter har den. Så har ni plats för en ullungrönn i trädgården, ska ni köpa det. Jättefina. Här står den ju lite intryckt som det blir i en botanisk trädsamling, så blir det ju, men får den stå fritt så är det klart att då kommer de här färgerna fram på ett annat sätt. Så, det var ullungrönn. Ja, då tänkte jag avsluta vid den här Kamtjackabjörken, Betula ermanni. Den som namnet antyder så kommer den från östra Ryssland, Kamtjackahalvön. Det är ett trevligt träd. Ofta kan det bli lite flerstammigt. Här ser vi den i en stam. Har en väldigt, väldigt vit och vacker stam, som sagt var. Får en fin höstfärg, alldeles gula löv på, sent på hösten. Den är också väldigt härdig, går upp ända till zon 7. Den får den här barken som ofta flagnar av med tiden i olika nyanser av grått, vitt och kan vara lite rosa, brunt också. Och gul-orange höstfärg. Ett jättetrevligt träd om man har plats för det. Verkligen vackert också på vintern när löven har ramlat av, så ser man den här vita stammen mot snön. Jättefint träd. Och där tänkte jag sluta idag, för att jag ser att tiden rinner iväg. Och nu kommer det bli så att jag vill att vi alla flyttar oss på andra sidan här. Och nu kommer